Så mycket för inbjudan att få komma hit och få möta er som församling. Jag kommer komma tillbaks längre fram i höst. Och som sagt, som jag redan har blivit presenterad av Lars, Linnea heter jag och har min egna hejaklack här på första bänk. Och vi har också en son som Alice här. Hon går i ettan på gymnasiet och så har vi en kille där hemma som går i tvåan på gymnasiet. Men han är hemma och pluggar matte för att fulla muggar. Eller om det var fysik, jag kommer inte ihåg. Det är sådana ämnen som inte jag kan hjälpa honom med, kan man säga. Och inte Mattias heller. Ändå får man väl säga. Vi går vidare. Jag har fått glädjen idag att predika utifrån Matteus evangelium kapitel 18. Och temat idag är änglarna. Och kanske att du kommer sitta under predikan och undra när ska hon komma in på änglarna. Men då säger jag att det kommer i slutet. Så vet du. Men Matteus 18 vill jag läsa i alla fall tillsammans med dig. Så lyssna till texten. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför sig och sa det: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himmelen alltid ser min himmelska faders ansikte. Det är den texten som jag vill utgå från i min predikan idag. Vem är störst? Det är lärjungarnas fråga till Jesus. Och jag tror inte att de ställer den här frågan till Jesus för att de genuint är intresserade av Jesus perspektiv på stort och litet och hur det fungerar i Guds rike. Utan jag anar att lärjungarna kommer dit och ställer den här frågan med känslan av att Jesus ändå kanske ska bekräfta dem i deras viktiga uppdrag som några av de få lärjungarna som ändå var närmast Jesus och följde honom och fick höra den här undervisningen så nära. Det var ju inte alla förunnat. Jag anar att lärjungarna hade den, ja, men kom där ganska så stolta fram till Jesus och: hörru du Jesus, vem är det nu igen som är störst? Men det är ganska intressant att Jesus inte bara förvånar dem med sitt svar, utan jag skulle säga att han förolämpar dem. Han säger: vem av er som är störst, sa ni? Ja, det är inte ens säkert att ni kommer in i himmelriket. Det är ju det han säger. Om ni inte omvänder er och blir som barnet, det här barnet, så kommer ni inte komma in i himmelriket. Jesus gör ju som han ganska ofta gör, att han svarar på någonting som de egentligen inte har frågat, men som han vet att de faktiskt egentligen behöver. Och när jag läser den här texten så tänker jag, jag behöver också höra det. Och jag tror att vi alla behöver de här orden som Jesus säger. Gör er små, säger han. Som det här barnet. Det är en utmaning, ser jag det som. Och barnen, enligt Jesus, är ju förebild för oss. Ska vara förebilder för oss. Men hur är barnen förebild egentligen? Det finns mängder att säga om det. När man börjar liksom utgräva alla oändliga möjligheter i hur barn är förebilder för oss. Men jag ska inte göra det, men jag ska ta en sak som jag ser som kanske det viktigaste som jag lär mig från barnen. Och det är deras beroende och tillit till sin omgivning. Barnen är ju helt beroende av oss när de kommer till världen. De kan inte klara sig själva. Det går inte för en liten bebis att klara sig själv. Det är helt omöjligt. Helt beroende av omgivningens uppmärksamhet. Att man hör dess liksom signaler om rop på hjälp. Och att de är hungriga eller att de behöver sova. Sånt som de inte klarar av själva. Det vet alla som har haft småbarn att när de är som jobbigast och mest intensiva skulle de egentligen bara behöva sova, men det fattar de inte. Så det är liksom, man får hela tiden hjälpa barn. De är beroende och de har också den här grundläggande eller medfödda tilliten. Sen vet vi att det kan tyvärr gå förlorat i människors liv om det inte blir bemött. Men tilliten finns där att jag måste lita på att andra hjälper mig. Jag skriker här och så. Det är det enda jag kan göra. Och där tror jag att vi kan lära oss väldigt mycket som vuxna. Att vi, jag skulle säga att för många så är det nästan målsättning med livet att bli så oberoende som möjligt. Att det nästan är, ja men om jag kommer så långt att jag aldrig behöver be om hjälp, då är det bra. Då är det gott. Och jag tror att vårt liksom samhälle och hela kulturen vi är en del av, kanske särskilt i Sverige, så utmanar det utmanar oss inte så mycket i en annan riktning, utan vi vill helst inte be om hjälp och vi vill helst göra så mycket vi kan innan vi behöver säga, jag klarar inte det här själv, kan du hjälpa mig? Och kanske att det där ibland spiller över också på våran gudsrelation. Jag vet inte, men jag tror det. Det kan bli en sån här, ja men Gud, inte ska du behöva höra vad jag behöver. Du har ju så många andra som behöver mer. Eller att man har svårt att be om förbön. Och jag tänker för mig som pastor eller som ledare, jag tror att det kan vara extra svårt ibland för oss. För att vi är vana vid att vara den som möter behov eller som hjälper eller som lyssnar eller som ber för någon. Men jag tror att det är oerhört viktigt för oss, för mig, att ofta säga, kan du be för mig? Till min församling hemma i Motala så är jag otroligt tacksam för den förbönen som jag får av dem. Innan varje gudstjänst eller på torsdagskvällen när vi har bön. Att få komma och säga, men be för mig, jag ska predika på söndag. Eller jag behöver inte be om förbön faktiskt, för de ber ändå. Men det betyder väldigt mycket. Och jag har ibland också påmints om hur viktigt det är för min som stolthet. Alltså att inte tänka att men jag ska inte behöva be om hjälp. Utan att det är bra för mig att bli av med den där stoltheten. Att jag skulle klara mig själv. Så där har vi några saker som vi verkligen kan lära oss av barnen. Lära oss att be om hjälp och förstå att vi är beroende. Vi är faktiskt inte skapade av Gud för att klara oss själva. Det är inte alls målet med livet. Utan jag skulle säga att det är en otrolig styrka att vara en person som kan säga, nu behöver jag hjälp. Så kanske att vi skulle öva lite på det. Om du är en av dem som tycker det är svårt och jobbigt, så nästa gång du har möjlighet, kanske våga dig på ett litet hjälp. Det kan vara bra. En annan sak som barnet är, det är att den är skyddslös. Därför så är det vårt ansvar. Jesus talar om dessa små i den här texten. Och han lägger över ett väldigt stort ansvar på sina lärjungar eller på oss efterföljare att skydda dessa små. Han går väldigt, alltså han tar i väldigt mycket. Han säger att den som förleder dessa mina minsta, det bästa är om de liksom kastas i havet med en kvarnsten runt halsen. Det är riktigt dåligt, men det är ändå det bästa. Alltså han tar i och vill verkligen markera att de här, de rör ni inte. Mina, alltså barnen, han tar fram dem. Och det är jätteviktigt i vårt samhälle. Och det är viktigt för oss som församling och som kristna att komma ihåg att det här har Jesus sagt till oss. Det här är ett väldigt, väldigt stort ansvar som vi har. Att värna barnen och att göra allt vi kan för att de ska vara skyddade från den här, liksom, från faror i den här världen. Och ja, Jesus är så mån om de här som man kallar dessa mina små. Han identifierar sig också med dem, och jag vill läsa en annan text ifrån Matteus som har en liknande ton. Matteus 25. Och vers 35 och framåt. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös, tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem. Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Jesus vidgar begreppet dessa små. Det handlar inte bara om de fysiska små, om barnen, utan det handlar också om alla de små i samhället som har farit illa och som är ut, som har den här utsattheten och som har det här beroendet av andra människors hjälp. Jesus säger att det ni har gjort för dem, det har ni gjort för mig. Och Jesus identifierar sig verkligen personligen med dessa människor, den hungrige, den som sitter i fängelse, den som är sjuk, den som är fattig eller inte har något hem. Och det tror jag är kyrkans ärende, att vi ska göra det. Vi ska se Jesus i dessa människor. Jag var i Moldavien för några veckor sedan på en missionsresa. Och jag har inte varit på så där jättemånga resor som pastor, så att jag var väldigt glad för att vi skulle åka iväg där, ett litet gäng på 7 personer från Motala, för att träffa en person som vi, eller en, ett arbete som vi precis har börjat stödja, som heter moldavien.org, och som jobbar med utsatta barn, som jobbar med, det finns oerhört mycket utsatta barn i Moldavien, alltså jättemånga, och historiskt har det funnits ännu fler, men det har blivit bättre. Men det här arbetet var så fascinerande, för där så hjälpte man barnen. Det var liksom fokus. Det är barnen som är deras fokus. Så de bjöd in på ungefär 20 olika platser eller städer och byar. Så öppnade de ett oftast ganska så risigt ställe, något rum eller någon liten barack. Och sen lagade man mat och så sa man till alla barn som behövde att kom hit så lagar vi mat till er varje dag. Och det har man gjort ungefär 20 år. Och nu är man uppe i ungefär på 20 olika platser som en, liksom, ja, måndag till fredag så lagas det mat till barn. Och vi har en sån vänförsamling i Moldavien som heter Trajan. Och där så bjöd man barn på mat. Och det, för många av de barnen så var det den enda måltiden som de fick den dagen. Så det var otroligt viktigt och värdefullt. Och de då har valt att hjälpa barnen. Det finns alltså extremt mycket behov. Många föräldrar till de här barnen är alkoholiserade och många, vad vi förstod, så lider de här barnen väldigt mycket i hemmet av misshandel och olika saker. Men då har man valt att vi kan, det är svårt att hjälpa ett helt samhälle, men hjälper vi barnen så vet vi att samhället på lång sikt kommer att förändras. Och det har de också sett, vilket är ganska fascinerande att de här barnen som de hjälper och som har, många av dem har kommit ifrån och hållit på i flera, många år, har de kommit och fått mat och så har de fått undervisning och lärt känna Jesus. Och sen så är de själva sen volontärer och ger barn mat och är med och bygger församling och kyrka. Så i en av församlingarna vi var i, som var ungefär 40 stycken nu, 40 personer, så var det bara, alltså det var alla ledare, alla de som var där i stort sett var, de hade varit barn en gång och kommit med i det här arbetet genom att de hade blivit betjänade. Och nu var de med och liksom gav vidare det här. Och sen så var vi också i ett familjehem. Och de som, det är ett par som heter Andrei och Vera som har, det finns bara två endaste familjehem i Chisinau i huvudstaden som är, tror att det är 400 000 personer där och jättemycket behov. Många trasiga familjer, men det finns två familjehem. Det här är ett av dem och de har 6 barn boende hos sig. De här är inte särskilt gamla, de är typ 27 och 30 år, men har 3 små barn och 3 tonåringar. Som har, alla har oerhörda så här, trauman i sina liv. Har blivit sexuellt utnyttjade eller har blivit misshandlade. Och socialtjänsten, deras variation på socialtjänst har sagt till de här att ni måste ta de här för vi vet inte vad vi ska göra. Och det var otroligt fint att se dem verkligen älska de här barnen så otroligt mycket. Och på nästa bild så har vi en liten kille som heter David och han satt, de hade en liten hund där som var supersöt och som de här barnen bara öste kärlek över den här lilla hunden och hunden öste kärlek över dem också. Och den här lilla killen hade varit med om otroligt mycket väldigt, väldigt jobbiga saker och då tänkte jag att han blev ett sånt tydligt exempel för mig för han var så varm och så liksom öppen och fin liten kille, inte särskilt gammal och hade inte varit hos dem mer än han hade varit där ett par år. Men de sa det att det vanliga är ju att han kommer bli precis som sin pappa. Han kommer också misshandla sina barn när han får egna barn och familj. För det är det, den verklighet de ser, det är det de upplever. Och då tänker jag att bryta den där spiralen med det lilla barnet, att älska och bara överösa med kärlek, det gör att man kan ju, liksom hela dens liv blir förändrat, men också kommande generationer. Så ett litet exempel på just det här, dessa mina minsta. Jesus säger också tydligt, förakta inte någon av dessa små. Förakta inte någon av dessa små. Då kanske vi kan säga att nej, men det gör vi ju inte. Förakta är ett väldigt starkt ord. Men att se ner på eller att inte räkna med är ju en form av förakt också. Att inte tänka att barnen eller de unga eller de som är marginaliserade i samhället har någonting att ge. Det är också att förakta. Och Paulus säger till Timoteus, låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild. Och jag tror att det där är viktigt för oss och för alla församlingar att förstå att den unga generationen, barnen och ungdomarna, vi ska inte tänka att de är liksom små människor på tillväxt tills de blir vuxna och då har de någonting att ge, utan att räkna med deras bidrag, att räkna med dem precis så som de är, utan att lägga ett allt för stort ansvar för dem, för det gör vi inte, då gör vi dem inte en tjänst. Vi måste verkligen vara närvarande och finnas där hela tiden och se vad så att det fungerar. Men jag tror att det är väldigt viktigt att bemyndiga en ung generation. Att låta församlingen verkligen vara deras församling. Så du som är ung, den här församlingen är din församling. Och jag hoppas att man verkligen så här vågar känna det. Och att också våga ta ansvar, att våga vara delaktig, att våga säga nej, men så här tycker jag inte vi ska göra, om man nu tycker det. Att tänka att min röst är viktig. Och att vi som finns runt omkring i ledarskap eller runt omkring som vuxna verkligen också stöttar, uppmuntrar och bekräftar. Så låt Jesu utmaning gå in i ditt hjärta. Hur kan du stötta, uppmuntra och bekräfta unga människor? Jesus säger i slutet också så här. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Nu kom vi in på änglarna. Jag har klurat på det där och funderar på vad betyder det? Det är lite svårt att liksom reda ut vad menar Jesus? Har alla en ängel? Hur fungerar det med skyddsänglar och så vidare? Det vi kan konstatera är ju att vi vet att änglar finns. Det är inte så svårt, för det kan vi läsa i Bibeln, att det finns många olika exempel där änglar kommer med bud eller där vi förstår att änglar är närvarande till hjälp. Tänker Petrus till exempel i fängelset och en ängel som hjälpte honom. Så det finns ju definitivt änglar och det finns en andlig verklighet som är en god andlig verklighet som är, sprider ljus och sprider frid, godhet och kärlek. Och även om vi kanske inte exakt förstår hur fungerar det och så vidare, så tänker jag att det säger någonting om, alltså Jesus bekräftar i det här med änglar, när han talar om det, så bekräftar han den lilla personen. Han bekräftar barnet i det här fallet. Han visar att ja, men de är viktiga, deras änglar ser Guds faders ansikte. Och jag tänker på ett annat bibelord som går lite i linje med det, Hebreerbrevet 13, och vers 1 och 2. Håll broderskärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet. Till det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Även här, att den som vi bjuder hem, den som vi besöker i fängelset, den som vi ger en mål mat eller som vi möter med respekt, som vi ger ett leende som behöver det. Ja, Jesus säger det. Har hänt att de har haft änglar till besök? Ja, någonting säger det ju ändå, även om som sagt det är svårt att förstå exakt vad Jesus menar alltid. Men jag tänkte också på ett sånt där talesätt som man ibland säger. Om någon är snäll mot dig, gör en schysst gärning, så kanske du har sagt åh, du är en ängel, tack. Ja, någon av er kanske har varit med om det, man har hört det, att ja, man kanske har sagt det själv eller någon har sagt det till en om man har haft tur. Men det är lite intressant här. Jesus vänder ju på hela det här, eller hur? Det är ju inte den som är snäll som är en ängel, utan det är ju tvärtom. Tänka istället att den jag betjänar, den jag ger en gåva eller den jag hjälper, det är ju du som är en ängel. Alltså Jesus ger ju ett värde till den lilla människan i det här. Han värderar och han hjälper oss att förstå att vänta här, tänk nu att det här är Gud själv som ni betjänar. Den lilla människan är inte liten. Även om ni kanske ser det så eller tänker så. Så Jesus verkligen tycker jag hjälper oss att svänga på perspektiven. Och det gör han ju hela tiden i detta med litet och stort. Den som är störst ska bli minst. Och den som tjänar är den som är störst. Till sist innan jag ska be en bön. Efter den här bibeltexten så följer det två liknelser. Det är liknelsen om det borttappade fåret. När Jesus säger att det där lilla fåret som har sprungit iväg, det är så viktigt för mig. Och herden letar efter det här fåret tills han har hittat det. Under tiden så liksom lämnar han de här 99 och så gör han allt för att hitta det borttappade fåret. Och han säger en annan liknelse efter det, att det är en ohederlig tjänare som är på väg att bli kastad i fängelse för han har en gigantisk skuld till sin herre. Men herren säger att okej då, jag efterskänker den här skulden. Och så får herren höra hur den här tjänaren i sin tur har en egen tjänare som är skyldig jättelite pengar. Men då säger tjänaren, nej, du ska betala till det sista öret. Och så kan han inte det och så blir han kastad i fängelse. Och så får den här herren höra det här och blir ju såklart vansinnig. Men du som har blivit benådad, du ska ju, borde ju förstå att du själv ska visa barmhärtighet. Och jag tänker att de här två liknelserna stryker under det här budskapet om Jesus, som Jesus säger. För att han påminner oss om att vi är också små. Så vi är också det här borttappade fåret som Jesus har gjort allt för att hitta. Du och jag, om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta och tagit emot hans förlåtelse, så vet du att det här är bara nåd. Du har blivit benådad. Du har fått mycket efterskänkt. Och därför så ska vi gå och visa barmhärtighet. Därför ska vi ge vidare samma nåd, samma kärlek till människan som vi möter. Och som sagt, vi är också den lilla. Kom ihåg det. Det är inte... Det är så viktigt att komma ihåg att inte ställa sig på som... Ja, jag kan hjälpa dig lilla människa, utan förstå att vi är på precis samma. Vi är lika beroende, vi är lika utsatta. Utan Gud så tänker jag för min egen del ibland att vad skulle jag gjort om jag inte hade mött Jesus? Vem hade jag varit? Jag tänker ofta på det. Så många situationer i mitt liv där jag har varit totalt beroende av Gud. Och jag är så tacksam till honom för att jag har fått möta honom och för att han har lett mig genom livet och hjälpt mig så många tillfällen. Ja, så jag tänker att vi har fått så mycket av honom och vi är så välsignade. Och vi ska ge det vidare. Och även som sagt så tänker jag att när vi ser in i en annan människas ögon så ser vi Jesus där. Och det är ju det som Jesus gör i oss människor när vi möter honom. Att vi förstår att Gud finns i människor. Att Gud finns i min nästa som jag möter. I den jag hjälper eller i den som ger mig hjälp också. Så det vill jag säga idag och jag vill också be en bön tillsammans med dig. Jesus, jag tackar dig för orden som du ger oss, att vi inte ska förakta någon enda av dessa små och att vi ska bli som barnen, att vi ska bli små och förstå att vi är beroende ytterst av dig, av din kärlek, av din nåd, av att du har letat upp oss, att du har hämtat hem oss, att vi får vara dina barn bara av nåd, Gud. Hjälp oss att vara människor som ger vidare barmhärtighet. Hjälp oss att visa barmhärtighet, hjälp oss att vara nådefulla, Gud, att vara sådana personer som ser dig i andra människor och som lyfter upp. Hjälp oss att inte förakta någon utan att visa samma kärlek som du har visat, Gud. Jag ber om nåd och jag ber om hjälp över oss var och en att vara sådana som ser dig i människor, Gud. Tack för att du vill signa oss var och en, Jesus. Amen.